När ni har hälsat på någon så är det varsågoda och sitt en liten stund till här. Härligt, härligt. Innan vi börjar så är den viktigaste frågan: när är det kaffe sen?
Ja, det är 20 över 7.
Då vet vi det allihopa, så ni som har sån här kaffetarm som jag, 20 över 7, vi håller ut tills dess, det går bra. Härligt. Härligt, härligt. Jag vill bara ödmjukt säga från början, ja hej Per, vi har träffats. Ja, trevligt. Det är bra, det är bra. Innan vi drar igång så vill jag bara säga att jag är ingen djuplodad teolog. Jag har många gåvor som jag tycker jag är ganska duktig på. Jag har hyfsad kunskap i Guds ord. Men det finns säkert någon som har än mer förståelse över skriften än vad jag har här. Så att jag utser mig inte till någon sorts, har någon sorts tolkningsföreträde idag. Utan hoppas att det här goda samtalet vi kommer ha idag kan bidra till att vi tillsammans får större ljus över skriften. Ni har förberett mig och läst detta, så är det ju ett ganska knepigt kapitel. Det finns saker här som är lite svåra att förstå. Och då har jag löst det genom att de svåraste bitarna, de har jag sparat till våra samtalsfrågor sen. Det är väl bra va? Så kan jag liksom låtsas som att jag kan det här va? Men egentligen så är det ni som får ge mig svaret. Vi ska ta och läsa hela kapitel 4 tillsammans innan vi fortsätter att samtala runt det. Första Petrus brev kapitel 4. Och nu är jag sån att jag läser utifrån folkbibeln, och det är inte för att jag tycker att de andra översättningarna är värdelösa, utan det är den skriften som, eller den översättningen som jag har valt, och den har sina styrkor men också sina svagheter. Så om du undrar vilken översättning det är, så är det folkbibeln, men det går lika bra med de andra också. Vers 1. Då nu Kristus har lidit i kroppen, ska också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis, i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är det förvånande och det hånar er när ni inte längre tillsammans med dem störtar ner i samma ström av utsvävningar. Men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda var att de visserligen skulle dömas kroppsligen, som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva som han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter en kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Men om de får lida för att han är kristen ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare, under det att de gör vad som är gott. Himmelska Fader, vi ber dig att du ska kasta ljus över skriften för oss den här stunden. Jag tackar för var och en som har kommit hit, som vill investera den här timmarna i att förstå mer vad du vill säga till oss. Jag ber att ditt ord ska få forma oss den här kvällen. Jag ber att vi ska vara mer lika dig, Kristus, när vi går ut genom dörrarna ikväll än vad vi var när vi klev in. I Jesu namn. Amen. Det finns ju en del bitar i det här som är lite lurigt att förstå. Åtminstone tycker jag det. Och alltid när man talar om det här med lidande så är det någonting i hjärnan som säger, ja men så ska det ju vara. Men det är också någonting i maggropen som säger, men det här vill inte jag vara med om. Kanske inte du tänker så, men jag tänker så i alla fall. Jag tillhör ju den här lite yngre, bekväma generationen. Som inte har fått utstå kanske så mycket smälek. Som kanske en del av er har fått vara med om. Jag minns när min mormor var ju ung. Hon var med i pingströrelsen då också. Och även min mamma på 60-talet. Det var inte jättelätt att vara pingstvän eller frikyrklig på den tiden. Och kanske har det varit liknande för er vilken bakgrund man än kommer ifrån. Både i kompiskretsar eller på jobb men också offentligt. Det har varit ett pris att betala. Och när då hela brevet och inte minst det här kapitlet går ut på att uppmuntra de troende som är förföljda i den här tidens då norra Turkiet. Och Petrus skriver då brev hit och säger, men gläder över detta. Det är ju lätt att säga. Men jag vet inte om det är så lätt att praktisera. De få gånger som jag har fått smälek för ordets skull, det har varit jobbigt. Och då är det ändå väldigt begränsat mot för vad jag kan tänka mig skulle kunna hända. Och som vi ser på många andra platser i världen. Så det är inte ett lätt kapitel. Och det vore härligt idag om vi kunde, i alla fall i samtalen, så kunde vara lite ärliga runt det här när vi diskuterar. För det är lätt att säga, men kan vara svårare att praktisera. Jag har valt att dela upp det här kapitlet i några olika stycken för att vi inte ska ta allt på en gång. Och jag börjar med vers 1-6. Och där talar ju då Petrus om det här med lidandet. I vers 1 och framåt så talar de om att vi ska lida till kroppen och beväpna oss med samma sinne som Kristus. Ty den som har lidit till kroppen har slutat synda. Vad menas med det här? Ska vi späka oss? Du vet, det finns ju en del kloster där munkarna, inte minst på medeltiden, späkte sig själva för att dela Kristi lidande, för att också driva ur onda orena tankar ur sitt sinne och sådär. Är det vägen fram? Ja, personligen har jag svårt att se det. Det finns säkert uppenbarelser över den typen av agerande som jag inte har, men jag har svårt att se mig själv späka mig på grund av att följa Kristus på något sätt. Förstår du vad jag menar? Nu talar jag inte om att avstå från vissa saker när det är fasteperiod och sånt. Det kan vi göra, men det är ju inte riktigt lidande på det sättet som jag tycker skriften lägger fram här. Jag tror att det finns någonting i detta. När lidandet drabbar oss, när vi får följa i Kristi fotspår och få smälek på grund av det kommer vi till lite längre fram i vers 12-13 också. Så gör vi någonting som vi kanske inte alltid gör, nämligen att vi får dela Kristi lidande. Vi ska inte göra som, är det Filippinerna, de spikar upp sig själva på påsk, va? Korsfäster sig själva för att dela Kristi lidande. Jag vet inte riktigt den vägen jag talar om heller. Men när det drabbar dig, när du får utstå smälek eller hån eller förakt för att du är sån där kristen. Hur kan du vara så dum så att du tror på det där och så vidare? Att då försöka ha den inställningen att jag får vara med och dela Kristi lidande. Det är en av kristendomens fundament. Det är att Kristus, Jesus, blev människa. Inkarnationen, inkarne i köttet. Han blev kött och blod. Ordet blev kött och bodde hos oss, står det i Johannes, va? En del tror att Jesus, och kanske har du den lite söndagsskolebilden också, att Jesus var som någon sorts andeväsen så med gloria svävade omkring här på jorden när han gick. Men så var det inte. Han var 100% människa. Ja, han var också 100% Gud. Och hur vi får ihop den matematiken, det övergår vårt förstånd. Gud är större än att vi får ihop det med våra begränsade hjärnor. Men han var 100% människa. Och det här måste vi förstå. En av trosbekännelserna är tydliga med det här att Kristus var människa. För det var en strid runt detta i den tidiga kyrkan. Han var människa. Och när Jesus då som människa fick lida för det som han stod för och vi då får också ta del av den smäleken eller lidandet, så får vi faktiskt gå väldigt bokstavligt i Kristi fotspår. Dela hans lidande, ta upp hans kors. Och om detta är bekvämt eller härligt eller glatt, jag vet inte, men det ska finnas någonting i detta som Bibeln talar om som en djupare tillfredsställelse. Eller att få vara med och dela Kristi lidande. Och återigen, om vi ska vara ärliga, så är det lite svårt att ta in det här. Men dock står det. Och det här är en av de frågorna jag har sparat till sen. Så jag tror vi går inte djupare än så just detta, runt detta. Men det talas om att vi ska dela hans lidande. En sak som vi kan ta till oss, det är också att det priset Jesus betalade, att han faktiskt fick dö för dig och mig, på grund av att vi hade misslyckats på olika saker i livet. Vi har syndat, vi har missat målet och så vidare. Han dog för det. Det betyder också att om han har dött för det, så är det väl väldigt onödigt att vi fortsätter att leva i det. Om det finns syndiga beteenden i ditt och mitt liv som Kristus fick betala med sitt pris för, och vi faktiskt kan plocka bort det från vårt liv, för det står ju att vi kan lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt. Det betyder att vi kan aktivt välja att avstå synd. Ibland tror vi att vi är bundna i synd, så är det inte. Det finns en kamp mot synden, men det står också att vi kan välja synden. Många av de saker som vi faktiskt syndar eller gör fel i har vi själva valt. Det kan vara en slutstation i en händelsekedja, att det ledde till det som ledde till det. Men mycket av det som vi gör i våra liv som är fel är för att vi har valt att gå den vägen. Om Kristus har betalat ett så högt pris att han har dött för oss, låt oss då välja bort saker som vi vet det här är emot hans vilja, emot Guds rike. Det tror jag kan vara en konsekvens av att också ta del av hans lidande, att få faktiskt, ja, att han ska slippa. Vi ska slippa det två gånger, han har redan dött för det. Sen står det här i en strof som jag tycker är väldigt bra och som på något sätt sätter fingret på det som kanske är viktigast i hela vårt liv. I vers 2 står det så här: så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Vet du om att det finns en vilja med ditt liv? Det finns en Guds vilja med ditt liv. Och rubriken i folkbibeln är för det här kapitlet: ett liv i Guds vilja. Vad är Guds vilja med ditt liv? Och den kanske viktigaste frågan då: lever du ditt liv i Guds vilja? Lever jag mitt liv enligt Guds vilja? Och det är svårt att bara säga så ja eller nej på det, va? Nu talar jag inte om tillfälliga misstag där du och jag snubblar och faller. När jag talade nyss om att vi kan välja att leva ett liv där vi inte syndar, så menar jag inte när vi faller i synd. Du och jag, vi går på livets väg. Och ibland så snubblar blicken lite grann och vi kanske inte fokuserar på Jesus så som vi borde. Och så snubblar vi till och så faller vi. Faller i synd. Det har inte Bibeln några problem med. Bibeln säger att den rättfärdige faller 7 gånger, men han reser sig upp igen. På livets väg framåt så kommer du ju alltid snubbla. Jag har fortfarande inte träffat en människa som inte snubblar och faller till i synd ibland. Som missar målet lite grann. Det är inte det jag talar om när jag talar om att välja bort synd eller att leva ett liv i Guds vilja. Utan jag talar om den långsiktiga kursen. Bäringen i ditt liv. Vad är den långsiktiga planen som Gud har tänkt för dig och för mig? Är den kursen åt rätt håll? Ni som har seglat eller åkt båt mycket, ni vet att om man ska ta sig över ett stort vatten, så är det ganska så stor skillnad om det är några graders fel i kursen. Om du ska segla över till Danmark och håller lite fel, så kan du missa Danmark. Undrar varför kommer inte Jylland snart, och så helt plötsligt pratar människorna engelska. Då vet du att du har kommit alldeles för långt. Missa målet. Vad är kursen i ditt liv? Håller kursen en stadig kurs? Är du på väg i Guds vilja med ditt liv? Och det kan bara du svara på. Det finns ju dels en allmän kallelse, vad Gud har kallat oss till, att vara hans tjänare och att vi ska följa honom och tillbe honom och följa ordet och så vidare. Men så finns det också, tror jag, en specifik kallelse för var och ens liv. Vi kommer in på det lite senare när skriften lämnar nådegåvorna här. Men det finns ett uppdrag för ditt liv som Gud har skrivit ner uppe i sin himmel. Och här kan ju teologiska skillnader gå isär, men det står också i slutet av kapitlet om den yttersta domen. Och jag hör till dem som tror att det finns flera böcker i himlen. Det står nämligen i Uppenbarelseboken, vi ska inte stanna vid det idag för det är jättespännande att undervisa om, men det tar för lång tid. Att det står om livets bok, det känner ni igen va? Där var och ens namn finns skrivna som har tagit emot Kristus. Som har fått sina synder förlåtna på grund av lammets blod. Och i livets bok står man bara på grund av nåd. Du kan inte förtjäna en plats i himlen, vilket livets bok är liksom den här garanten för. Utan det är bara på grund av att du har accepterat Kristi nåd. Du har fått förlåtelse för dina synder för att han helt enkelt har betalat priset. Men så står det också i Uppenbarelseboken, och jag vill tro att det är någonting här va, som har något häftigt och härligt med sig. Böcker öppnades. Andra böcker, alltså en livets bok. Och vi vet ju inte vad det är, men jag tillåter mig att spekulera lite grann. Och jag kopplar det också till när Bibeln undervisar om punden och talenterna. När det står att vi ska samla oss skatter i himlen och så vidare. Också till detta att jag tror att Gud har en plan för ditt liv. Det vill säga att jag tror att på något sätt så finns det en bok uppe i himlen som det står Dan Blessed på. Och när jag då står i den långa kön inför faderns tron en dag, så kommer en ängel med den här boken. Eller om det är någon film som spelas upp, det vet inte jag. Gud kanske är mer högteknologisk än vad vi tänker oss. Men det står ju faktiskt böcker, så låt oss säga att det är en bok. Och så öppnas då boken om Dan Blesseds liv. Och exakt hur det går till, det vet vi inte. Det här är bara spekulationer. Men jag vill tro att det fanns en plan där redan innan jag föddes. Och det Gud inte tvingar mig, eller det Gud bestämmer varje steg som att det vore predestinerat på något sätt. Men han vill leda mig på den stigen med sin ande. Och då kan man då utläsa i facit här, hur har Dan Blessed förvaltat sitt liv? Alla människor han mötte, de gånger som anden talade till honom, det Guds ord som blev anförtrott åt mig, de gåvor som jag fick, de pengar jag fick förvalta, den tid jag hade. Vad gjorde Dan Blessed med allt det? Och jag tror att jag kommer stå lite med mössan i hand där och svälja och känna, käre Gud, varför gjorde jag inte bättre, eller varför gjorde jag inte det här, eller varför gjorde jag det? Tack och lov så har detta inte att göra med om jag får komma till himlen eller inte, utan det var ju livets bok. Men jag tror att det finns ett förvaltarskap, jag tror att det finns en plan med ditt och mitt liv. Och jag tror också att en dag kommer vi få stå till svars för det. Inte inför en arg domare som ska liksom klämma till oss. Utan bara, tror jag, mest för att vi skulle kunna få ett sätt. Så här stor skulle din härlighet kunna varit om du vandrade ännu mer med mig. Men du känner Jesus, så välkommen in till den eviga festen ändå. Sen står det också att om vi faktiskt har gjort något bra. Jag hoppas ju att något bra ska väl Dan Blessed ha släpat med sig upp till himlen. Om inte annat människor som har kommit till tro, kanske på grund av att jag har gjort något så. Så kommer jag få lön i himlen, och du kommer få lön i himlen för det du har gjort. Vad den lönen är, hur vi samlar oss skatter i himlen, det vet jag inte. Kanske får vi bo närmare livets träd eller något sånt där, jag vet inte. Det finns ju ingen klagare och ingen sorg i himlen, så det är svårt att liksom vara missnöjd. Men på något sätt kommer vi bli belönade. Vi släpper det, men att leva efter Guds vilja, ta med dig den frågeställningen bara. Lever jag ett liv efter Guds vilja? Sen står det lite grann om livsstilsfrågor här. Det är ju väldigt grova saker de hade sysslat med här. Utsvävningar, fylleri och supkalas och förbjudna avgudakulter. Jag vet inte riktigt om det är sånt som du och jag gjorde innan vi blev frälsta. Kanske finns det någon här som verkligen varit ute i sus och dus. Men jag tror att oavsett om du och jag var så att säga halvfromma innan vi mötte Jesus, eller om vi var riktiga värstingar, så är det samma nåd. Och det står till och med att den som har fått mycket förlåtet kommer att älska mer. Eller älska mer. Så att vi är alla syndare. Alla har missat härligheten. Men det som skriften säger här är, när du väl har valt Jesus, gå inte tillbaks till det gamla. Oavsett om du var lite halvfrom, eller trodde att du var en duktig människa, eller om du levde i sus och dus, gå inte tillbaka till det gamla. Följ Jesus. Det är en skillnad på att vara kristen och inte vara kristen. Det är en skillnad. Ibland så vill vi i kontextualiseringens fotspår, det vill säga att försöka ha så låga trösklar som möjligt i kyrkan, välkomna alla så mycket som möjligt. I det i den andan så kan vi ibland säga, men det är ingen skillnad på att vara kristen och inte kristen. Det är liksom samma, det är bara att vi, ja, men vi har Jesus också. Men det är inte så. Det är jättestor skillnad på att välja att följa Jesus och leva i hans vilja. Eller att leva för dig själv. Det är en jättestor skillnad. Och här kan jag beundra ibland, även om jag inte själv är jude, så kan jag beundra de ortodoxa judarna som genom att följa alla dessa, är det 617 bud de har, va? Eller 613, ja. Vilket gör att de ser ju lite besynliga ut med sina långa korkskruvar och tofsar och allt vad det är, va? Men det gör också att det är väldigt tydligt att man ser vilka som följer skriften där. Tänk om vi som kanske inte är judar men som lever enligt att följa Guds ord och Jesus skulle vara lika utmärkande på något sätt. Och inte bara försöka vara som alla andra. Och nu talar jag kanske inte främst om det yttre, hur vi klär oss. Det har ju vi i pingströrelsen varit med på 50-60-talet. Då var det viktigt hur vi såg ut, va? Det blev inte bra. Det viktiga är insidan. Eller hur? Hur är vi? Hur agerar vi? Hur tänker vi? Hur är vi mot våra medmänniskor? Hur beter vi oss i samhället? Vad är viktigt i våra prioriteringar? Det är annorlunda att vara en kristen människa än att vara en icke-kristen människa. Inte för att vi ser ner på de som inte har funnit Jesus. Tvärtom. Vi har erkänt att vi är beroende av Jesus. Vi är precis samma skrot och korn som de andra, men vi har förstått att vi behöver en hjälpare, va? Vi behöver någon som räddar oss, frälser oss. Men det är annorlunda. Att välja Jesus är också att välja bort ett annat liv. Men det är det saliga bytet. Det ska vi inte komma in på heller, för det är också kul att undervisa om. Men vi har valt att välja bort förbannelse mot välsignelse, död mot liv och allt det här, va? Det saliga bytet. Men det är annorlunda. Det som är intressant här att se också är att vi har fått, i vers 6 så står det att vi har evangeliet har predikats för oss, förlåt, det var vers 4 och vers 5 där, för att vi skulle bli rättfärdiggjorda. Vet du vad rättfärdiggjord betyder? Hur många här inne brukar alltid fråga, hur många är rättfärdiga? Hur många är rättfärdiga? Det är alltid den här tveksamheten, är jag rättfärdig? Alla som tror på Jesus Kristus är rättfärdiga. Det här är den juridiska biten i frälsningen. Vi vet att frälsningen har många ingredienser. Rättfärdiggörelsen, det är en del av frälsningen. Det är den juridiska biten. Skuldebrevet är rivet. Om du kör för fort och får böter på 2500 kronor, när boten är betald, så är det, då är det liksom clearat så. Då är det okej. Okay. Jesus har betalt våran synd, våran skuld. Skuldebrevet är rivet. Du är rättfärdig. Inte på grund av egna gärningar, utan på grund av han. Men du är rättfärdig. Men det som är viktigt att veta vad gäller rättfärdiggörelse och det som vi talar om här, att inte fortsätta leva de gamla gärningarna, det vill säga det vi kallar för omvändelse. Vi vänder oss om ifrån någonting som var till någonting som är nytt. Vi följer inte längre världens utsvävningar, vi följer Kristus. Det är att först kommer rättfärdiggörelsen. Sen kommer omvändelsen. Ibland har vi i, åtminstone i frikyrkliga sammanhang, försökt få folk att först vända om för att sen kunna bli rättfärdiga. Det är en fara i det. Om vi först får folk att vända om, du måste sluta röka eller du måste sluta svära eller du måste göra det här och det här och det här, sen kan du bli kristen. Då är det väldigt nära till gärningslära. Det vill säga att vi i oss själva, på grund av att vi är duktiga, så förtjänar vi att få kalla oss kristna eller få en plats i himlen. Så går inte evangeliet till. Vi får uppenbarelse om vår egen synd, vårt eget tillkortakommande, och så tar vi emot Jesus. Då blir vi rättfärdiga. Då blir vi födda på nytt. Då får vi allting det som jag undervisar om frälsningen, som Bibeln talar om. Då får vi förlåtelsen, då får vi friden, då får vi friheten, då får vi välsignelsen, då får vi barnaskapet, då får vi arvet, då får vi gemenskapen med Kristus, då får vi ett förnyat sinne och så listan skulle kunna göras jättelång. Allt detta får vi när vi tar emot Kristus i vårt hjärta. Och vad händer då? Jo, då gör det någonting med oss. Vi kan inte längre följa den gamla vägen. Vi måste vända om och vara med Jesus. Det är en skillnad på det som var innan och det som är efter mötet med Kristus. Men det viktiga här, poängen som jag vill skicka med innan vi går vidare, det är att först kommer rättfärdiggörelsen, frälsningen, sen kommer omvändelsen. Det var de första verserna där, vers 1-6, som handlade om detta. Vi ska ta oss an vers 7-11 också. Då står det så här, vi läser dem så vi kommer ihåg vad det står. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt. Ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva som han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evighet och evighet. Otroligt mycket här man skulle kunna undervisa om. Jag kommer ta fasta på några saker. För det första så står det att vi ska vara vaksamma, va? För att vi ska kunna be. Det finns en uppmaning om att be här. Vi ska inte tala om böner av. Det är ett jättebra ämne, men det är ett otroligt stort ämne. Men vi ska vara vaksamma, nyktra och vaksamma. Det står också att vi ska älska varandra innerligt. Gör du det? Älskar du alla kristna innerligt? Tänk på att du inte får ljuga i kyrkan. Det är inte alltid så lätt, va? Om vi ska vara ärliga, det är ju lätt att säga, men inte så lätt att praktisera. Hur älskar man varandra innerligt? Jag kan ha jättesvårt. Det kanske inte du tror att en pastor kan ha, men ibland när vissa medlemmar kommer och har åsikter om saker. Jag kan ha jättesvårt att älska innerligt. Jag förstår ju mitt huvud att detta är min syster eller broder. Jag vet att jag ska älska. Jag vet att jag inte ska bli arg och irriterad. Men det kan jag bli ändå. Här ska ändå kärleken överskyla myckenhet av synd. Hur gör man det? Jag vet inte om det finns några snabba svar, men jag tror att det finns två nycklar som vi kan ta med oss. Det ena är att umgås med dina syskon. Ju mer vi spenderar tid med varandra, det finns ju fler här som jag inte känner. Ju mer vi skulle spendera tid med varandra, ju mer relationen byggs, desto mer skulle jag förstå hur du fungerar och du skulle förstå hur jag fungerar. Så när jag uttrycker mig lite plumpt så skulle du kunna läsa mellan raderna, men Dan menar du egentligen så här, för jag känner ju honom. Jag vet vad hans hjärta står. Jag vet nog vad han egentligen hade velat säga, men nu blev det lite klumpigt. För att vi känner varandra. Min fru, hon känner mig ganska bra. Vi har varit gifta i 14 år här nu, förra veckan firade vi det. Hon vet vad jag menar även om jag säger fel. Alltså hon förstår mig. Ju mer tid man spenderar med någon, desto mer får man också förståelse och till slut kärlek för varandra. Jag tror det. Så spendera tid med varandra. Relationen ger kärlek. Det är också så, för jag tror att varje person här inne har en liten pusselbit av Jesus Kristus i sig. Du har ett möte med Jesus. Ditt möte med Jesus är inte som mitt möte. Vi skulle kunna sitta i timmar och berätta om hur Jesus mötte oss på olika sätt. En del har mer spektakulära tillfällen. En del kanske var på ett mer stillsamt sätt eller genom att du läste någonting. Så, va? Men du har ett gudsmöte. När jag får del av det gudsmötet så ser jag också Kristus glimma till i dig. Så om jag har svårt att älska dig så kanske jag åtminstone kan älska Kristus i dig. Om jag spenderar tid med dig får se ditt hjärta. Så det första är spendera tid med varandra. Det andra är spendera tid med anden. Hur ska vi älska varandra innerligt? Spendera tid med anden. Ju mer vi är i bön, ju mer låter anden leda oss, anden får uppfylla oss. Och jag är ju pingstvän, så jag hör ju till dem som till och med tror på detta med tungotal. Och jag tror inte att det är någonting konstigt och spektakulärt det heller. Utan jag tror att det är en naturlig gåva som jag faktiskt tror att Gud vill ge alla, om man vill. Och det är inte till för att vi liksom ska ställa till med massa konstigheter. Så, va? Utan främst är det till för egen uppbyggelse. Och jag fungerar så att när jag har svårt för människor eller när jag har svårt i en situation, jag kanske kommer till någon jobbig grej och så får jag lite så här tryck över bröstet eller det är jobbigt, så här lite allmänt, det här är inget kul. Så funkar det för mig i alla fall att jag, ofta går jag en bönepromenad, jag har svårt att sitta still för då sticker tankarna, utan då är det bättre att jag går och så står tankarna stilla. Och så börjar jag be och då ber jag ofta i tungor, tyst för mig själv. Och då kan jag till och med få kärlek för människor som jag egentligen skulle vilja göra något annat med, va? Då kommer Guds kärlek. För andens frukt är kärlek. Sen yttrar sig den kärleken i glädje, frid och tålamod och ödmjukhet och vänlighet. Allt det här, va, som vi kan läsa om i Galaterbrevet. Men egentligen så är det en enda frukt. Det är kärlek. Så ju mer du är med anden, desto mer får du kärlek. Sen kan den yttra sig på, som sagt, olika sätt i oss olika. Så spendera tid med varann. Spendera tid med anden, med Gud. Då får vi mer kärlek. För han säger ju att vi till och med ska älska inte bara varandra utan också våra fiender. Och det är inte lätt. Det betyder att kärleken måste ju komma från han, va? Så att här talas det om att vi ska älska varandra. Och dessutom står det att kärleken överskyler myckenhet av synd. Det kanske kommer som en chock för dig, men jag är inte perfekt. Jag förstår att du är det, men jag är inte det. Och kanske är det så att inte du heller är perfekt, utan vi har brister och fel, va? Men när vi älskar varandra så överskyler det faktiskt våra brister. Det betyder inte att det rättfärdigar våra brister, att vi ska få fortsätta med alla våra fel. Utan järn ger skärpa åt järn. Om jag och Gunnar umgås mycket och han har saker som betyder det här kan bli bättre, va? Så om jag i kärlek säger det, så kan faktiskt saker och ting justeras och korrigeras så att vi blir ännu mer lika Kristus. Men om jag inte säger det i kärlek, då är det faktiskt inte värt någonting. Hur profetiskt det ordet än är till honom, hur rätt jag än har teologiskt. Första Korinthierbrevet 13, om det inte finns kärlek så är det inte värt någonting. Eller hur? Så kärlek för att kunna älska och överskyla brister och synd hos varandra. Tiden springer iväg, så jag tänker jag byter spår lite snabbt. Det är så mycket i detta som är värt att tala om. Det nämns någonting här som är intressant. Och jag vet inte hur det har funkat i ditt liv med det här. Men det talas om gästfrihet. Var gästfria, vers 9, mot varandra utan att klaga. Man kan ju vara gästfri och så sitter man och knotar över det. Och ja, jag får väl bjuda på de där bullarna. Eller ja, det står ju i Bibeln att vi ska bjuda på kaffe. Eller kanske inte, bönor står det om, men inte kaffe så... Men det här med att ha en gästfri inställning. Och det finns en risk att jag drar detta för långt nu. Men det här är någonting som jag har försökt att experimentera med i mitt liv. Jag är inte så jättegammal. Men de här 15 åren som jag har bott i Uddevalla. De första 10 åren så var jag med och planterade en församling uppe i Uddevalla. Som heter församlingen Kingdom. I ett invandrarområde. Och vi valde Lillbräckegatan i norra Uddevalla. För det var den sämsta platsen i hela Uddevalla. Så vi tänkte så här, det kan ju inte bli värre i alla fall om vi flyttar hit. Så vi tänkte, vi flyttar hit några stycken och så gör vi det här till en bättre plats att bo på. Försöker få en församling inom gångavstånd för de människorna som lever här. Någonstans 60-70% invandrare och 10-20% med social belastning. Väldigt få, om man får säga så, normala människor som bodde där. Du förstår vad jag menar. Så gjorde vi. Och då började vi experimentera mycket för att vi tog fasta på det här med, Jesus säger i Johannes 14, tror jag, att jag går bort och bereder plats för er. Och det liksom finns ju inget teologiskt just i det att ta fasta på. Men det var någonting som högg tag i våra hjärtan, att bereda plats för människor i våra hem. Svensken har någonting speciellt med det här med hemmen och inredning. IKEA är ju en av våra största exportprodukter. Och vi omsätter miljarder i Sverige för att göra våra hem perfekta. Det finns hur många inredningsprogram som helst. Och väldigt mycket handlar om att vi ska inreda och ha det perfekt i vårt hem. Vårt hem är vår borg. Eller hur är det, va? Och det behöver inte vara fel i sig. Men om hemmet bara är till för dig och din familj, då finns det en fara i det. För då kretsar allting kring, egentligen om vi skakar lite grann på det, runt en egoism. Mitt hem och min borg. Jag tror att det finns någonting, det här är ju inte den enda versen i Bibeln som talar om gästfrihet. Men jag har till och med sagt så här när jag predikar in i Uddevalla, att jag tror att om vi drömmer om väckelse i Munkedal eller Uddevalla eller Sverige, så tror jag att Gud kommer att ge oss så många människor till frälsning. För det står faktiskt att han lät människor komma till tro i apostlärningarna. Det kan vi också ha ett samtal om vad det innebär, men jag tror att Gud tillåter att människor får komma till honom när det finns plats för människor. För han kastar inte pärlor för svinen. Jag tror att när vi är redo att ta emot 10 personer nära oss i Pingstkyrkan i Uddevalla, i våra hem, i våra liv, då kommer 10 personer ganska snart att komma till tro. Jag tror att när Munkedal har 50 stycken hem som säger okej, vi äter middag tillsammans varenda kväll, vi 4 i familjen, vi kan klara en till. 5 går bra. Eller vi är redo att avsätta tiden och ringer på dörren och har problem med att det suger i drogtarmen eller att man har frågor runt vad menar Bibeln med det här. Vi har tid i vår agenda. Vi har plats i vårt hem för någon mer. Och jag och min fru är lite sådär hel eller halv, eller hel eller noll, vad säger man? På eller av, 100 eller inget. Så när vi började då för, det här är 14-15 år sedan, experimentera med detta, så sa vi, men det här är ju jättebra, de träffades ju i hemmen och i templet varje dag, står det i Apostlagärningarna 2. Det ska vi också göra. Så vi bestämde oss för att det räcker inte med en bönegrupp eller hemgrupp, utan vi träffas varje dag hemma hos oss. Så min fru gjorde, stackar, mat åt alla. Vi åt hemma hos oss varenda dag i veckan. 7 dagar i veckan i 5 månader. Sen orkar vi inte mer. Men vi gjorde det i alla fall i 5 månader. Vi träffades varenda dag, jag tror det var klockan 18. Och höll på ungefär till 20-21 eller någonting sånt. Vi åt tillsammans, vi delade livet. Vi läste Guds ord, vi lovsjöng, vi bad. Och under den perioden, det var ganska tufft på många sätt. Men det var väldigt intressant att se vad Gud kan göra när man får närmare relationer. Där människor får bli trygga, får se sina gåvor, få en plattform där man faktiskt kan ge. Alla kan vara med och dela, det står det. När ni kommer samman, har var och en något att bidra med. Det tar tid för att var och en ska våga bidra med något. Skulle vi säga, nu ska vi alla ställa oss upp och säga någonting eller bidra med något. Det skulle inte kännas bekvämt. Men om vi skulle umgås varje dag i 5 månader så skulle det vara ganska naturligt. I alla fall, min poäng är, vi har sedan den tiden bestämt oss för i vår familj att vårt hem ska vara ett öppet hem. Vårt hem ska vara en borg, men inte bara för oss, utan för någon mer som behöver ett värn. Vi har varit familjehem i 8 år bara för att tvinga oss själva att inte vara vi. Familjen Svensson som inte gör något annat än bara vi och oss. Jag säger inte att alla måste göra så här. När det finns en princip som jag skulle vilja utmana dig med, att våga ta in människor i ditt hem. Börja med en person. Kanske en dag i veckan eller en kväll i veckan. Bjud hem en granne som du vet är lite ensam. Eller, och det är ännu mer spännande, vi valde rent strategiskt, så valde vi sådana tillfällen som julafton. Varför ska du fira jul med bara din familj? Bjud hem någon mer. Att våga bjuda hem folk i våra liv, i våra hem. Att våga vara gästfria. Utan att klaga. Du gör inte detta för att du är någon sorts offer eller ska lida med Kristus som vi pratade om här innan. Utan du gör detta för att det finns något gudomligt i det. Och det står till och med också att när vi har varit gästfria så det kan ju vara så att vi har haft änglar på besök. Ett annat bibelställe. Och det står också att det vi gör för andra ska vi göra så som om vi gjorde det för Kristus. Eller hur? Det är ett jätteintressant ämne, vi skulle kunna prata väldigt, väldigt länge om det. Men jag vill bara utmana dig att våga tänka gästfrihet. Sen kommer vi in på ett stycke som jag skulle vilja haft 3 timmar om, men det går inte. Nämligen detta med de olika nådegåvorna, att tjäna varandra med de nådegåvor som vi har fått, vers 10. Jag tillhör dem som brukar använda uppspaltningen att både Gud Fader, Sonen Jesus och Anden har gett oss gåvor. Man brukar tala om Faderns gåvor som skapelsens gåvor. I skapelsen gav Gud oss hela denna vackra natur som vi kan se i Bohuslän så här års. Gud skapade det vackra. Det står att det finns inte längre någon ursäkt, för bara genom att se på skapelsen så borde människor förstå att Gud existerar. Den uppenbarelsen borde vara så här grundläggande. Att säga något annat, att allt detta vackra bara är en slump, det är ju, ja, då har du stor tro. Mer tro än att tro att det är någon skapare bakom. Så att Gud har gett oss gåvor. Han har gett oss allt det vi äter, det som växer, allting. Det är Guds gåvor till oss. Sen tror jag också att Kristus har givit oss gåvor. Det står om Kristi gåvor i Efesierbrevet 4. Att Kristus har gett oss tjänstegåvorna eller utrustningsgåvorna. Och här kan man ha olika teologisk syn. Men jag tror att det 2014 faktiskt finns både apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister. Jag tror att alla dessa fem olika typer av tjänstegåvor eller utrustningsgåvor som är satta för att utrusta de heliga, det vill säga alla troende. Jag tror att de finns och bör finnas så mycket det går i varje församling. Har vi bara en lärare så blir du kanonduktig på ordet, men du når inte ut till människor. För där behöver du evangelisten. Har du bara evangelisten, ja då är du bara ute och har kampanjer hela tiden. Men du får inte någonting av det profetiska. Har du bara profeten så kanske du har den mest rentvättade församlingen som lever i Guds härlighet. Men du har ingenting av församlingsbyggande som aposteln har. Aposteln etablerar församlingar på platser där det inte finns församlingar. Alla de här fem behöver stå tillsammans, och inte minst herden då, som ska ta hand om allting, se till att det inte bara blir saker hit och dit, utan få folk att älska varandra, älska Jesus mer och hålla ihop det. Alla dessa fem behövs. Kristi gåvor till församlingen. Och så talar vi om, och det kanske är det vi oftast undervisar om, andens gåvor, va? Inte minst i första Korinthierbrevet 12. Där det står om profetians gåva, uttydningens gåva, kraftgärningarnas gåva. Alla de här gåvorna ni känner till säkert. Det som är intressant är att var och en har fått en gåva. Hur många är var och en? Alla. Det var dagens svåraste fråga. Alla. Det vill säga alla som sitter både här inne och på andra platser i kyrkor har fått minst en gåva. Jag tror fler, men minst en. Det är i alla fall det vi har teologiskt belägg för. Och då står det att du ska tjäna både oss här inne, andra kristna, men också människor runt omkring med din gåva. Det står i 1 Korinthierbrevet 12 att andra har fördelat de här, de olika, så att de blir till nytta. Så att du har fått just den gåvan du har och inte någon annan, det får du inte klaga på pastorn för. Det får du klaga på den heliga ande. Men jag får lita på att han vet bättre varför jag har mina gåvor och inte någon annans gåvor. Men då står det ju här, tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Det vill säga Gud är nådig mot dig. Han har mångfaldig nåd. Ibland träffar Guds nåd mig genom den här systern. I andra fall träffar Guds nåd mig genom Gunnar. Eller genom någon annan, va? När Bernt delar någonting så träffar Guds nåd mig genom honom. Gud har valt att inte tala bara så här. Rakt från himlen till oss. Utan genom hans kropp, församlingen. Om du inte praktiserar din gåva, vad den nu är. Både, nu pratar jag både om de kanske mer övernaturliga andliga gåvorna i första Korinthierbrevet 12. Men också de mer naturliga gåvorna som det står i Romarbrevet 12. Jag har inte tid att läsa någon av de här nu, men sitt gärna ner efteråt och läs. Det är ju mer så att säga naturliga gåvor av att leda och att betjäna och sådär, va. Vi har alla gåvor som vi kan ge till varandra. Och när du gör det så är det Guds hand som du sträcker ut genom din hand. Var det 20? Vad sa du? Ja. Nej, det där är lurigt. Det kan vara en resa att ta reda på både hur man är som person, alltså vilka mer normala eller vanliga gåvor och talanger man har, men också vilka andliga övernaturliga gåvor man har. Det kan vara en lång resa. Och där får man ofta pröva sig fram. Tyvärr så hinner vi inte ta den resan idag. Men det är en jätteviktig resa. För det handlar ju också om att leva, som jag sa i början av rubriken, ett liv i Guds vilja. Gud har ju lagt den gåvan i dig för att du ska leva med den gåvan och göra med den gåvan. Så va. Och det här är jättespännande. Det kanske vi får ta nästa sommars bibelskola om, va. Om att upptäcka de andliga gåvorna. Var det 20 över vi sa det? Då har jag min klocka säger 3 minuter, stämmer det? Då har vi tre minuter på det sista här. Då får vi rensa lite. Det handlar ju om att rensa också. Ja, vi får se här. Jag ska snabba mig. Det handlar ju återigen då, vers 12-19, om förföljelse och lidande. Och kommer vi in då på det här att vi ska glädja oss när vi delar Kristi lidande. Det är inte jättelätt. Men det kommer också in och det avslutas med att Gud kommer att pröva sin församling. Och det kommer också att prövas i eld i slutet av den yttersta prövningen. Om vi bara ska ta lite pulsen på Sverige 2014. så är det inte mycket prövning och lidande för Kristi kropp. Och om vi drar perspektivet lite framåt, vi vet ju inte när tiden är slut. Men jag har hört till dem som tror att tiden kommer att ha ett slut, den här tiden så som vi känner den. Jag hör också till dem som tror att det kommer vara någon form av prövning den sista tiden. Vissa kallar det för vedermöda, andra för något annat. Men jag tror att under en begränsad tid så kommer den här världen att skakas. Och då säger den här skriften vi nyss läste att det börjar först att skaka i Guds hus. För Gud vill pröva sin församling. Om den ska vara någon sorts rättesnöre eller mall eller någon sorts brud som han ska gifta sig med, som Bibeln använder, så behöver den vara redo. Så om världen kommer att börja skaka, och vi skulle kunna ha ett eskatologiskt seminarium här nu om vilka tidstecken det är, att det faktiskt inte, tror jag, är så jättelångt kvar innan Kristus ändå sätter fötterna igen på Oljeberget. Det hinner vi inte heller med. Men man måste vara ganska blind för att se att det börjar faktiskt dra ihop sig. Tre saker som verkligen Bibeln talar om, det är ett världsrike, världsekonomi, världshärskare, kanske till och med världsreligion. Allting i enhetens och fredens, toleransens namn med en världsledare. Jag tror att när detta läggs upp som en spelplan, då behöver vi kristna vara redo. Jag tror också att det kommer att börja skaka i församlingen. Och en sak som jag tror kan vara det som är lite pulsen på vart vi är, det är detta med lidande. För är det någonting som Bibeln varnar för i den yttersta tiden, så är det njutningslystnad. Det vill säga vi lever i ett kärlekslöst samhälle som lever för njutning. Och det är ganska mycket det vi är i Sverige 2014. Och som jag inledde med, jag vill inte lida. Vem vill det? Men frågan är jag villig att lägga njutningen åt sidan för att ta Kristi kors och följa honom? Det måste vi ständigt testa oss själva. För det är livsfarligt om vi lever för njutning. Förr så arbetade man för att överleva. Idag arbetar de flesta för att få pengar som man kan njuta. Åka på semesterresa eller köpa en snygg bil. Och det behöver inte vara fel i sig. Men vi behöver vara liksom varsam att det här är en bonus. Det kan lika gärna slå om och att vi lever i total misär. Vi behöver ha Paulus inställning. Jag kan leva med mycket, men jag kan leva med lite. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är inte de yttre förutsättningarna som gör att jag följer Kristus. Det är det här mötet som jag har haft med honom som driver mig att följa honom, att hålla kursen i allt. Så en varningsklocka är när vi njuter mer än att vi är villiga att ta hans smärlek och hans lidande. Han kommer en dag att slå upp inte bara Dan Blessets bok i himlen utan var och ens bok. Och då kommer det visa sig hur vi har förvaltat allting. Amen. Herre, jag ber dig att du ska låta allt det här som jag snabbt och hafsigt har gått igenom få lägga sig på rätt plats. Herre, om det är någonting jag har sagt som är otydligt eller som kanske till och med är fel, så ber jag att det ska bara glömmas bort. Att det ska falla till mark. Men jag ber om det är någonting som jag har satt fingret på som är viktigt den här dagen, så låt det stanna kvar i vårt inre. Låt det bli underlag för samtal här nu efter fikat, så att vi får gå härifrån utrustade att följa dig än mer. Amen. Gott, nu får du ta över, Gunnar. Hur det går till. Ja, det har jag. Ska vi ta dem nu?
Ja, alldeles strax. Mm. Är den på vilken eller? Nej. Något roligt ska man ha, tycker du det? Jo, igår var det en väldigt rik kväll. Och idag också. Alla andra kvällar. Tänk vad ett kapitel i ett brev kan innehålla mycket. Nu när vi plockar isär de här brevens kapitel. Och ikväll har vi fått med Dan Blessed. Du har ju också lite grann en örnuppgift, tycker jag. Du är som en örn. Du ser lite ovanifrån och blickar lite större visioner, och det är gott också faktiskt, eller hur? Inte bara enstaka ord, utan du kan blicka lite grann ovanifrån, tycker jag i alla fall när jag lyssnar på dig. Underbart, vänner. Vi ska alldeles strax gå ut och dricka kaffe, och då är det så att vi sitter i grupper och så har Dan några frågor som vi får jobba med. Och ikväll så blir det Dan som håller frågorna efteråt, eller hur?
Mm.
Bra. Och så delar vi då gruppernas frågor. Men jag ska förbereda på att vi tar återigen upp en kollekt i illustrationen den 30 augusti. Igår fick vi in 1 000 kronor. Bara det är bra. På en enda kollekt. Så det tar vi upp då i samband med. Vi sjunger nog Britt och jag och Martin någon sång tillsammans med er i början. Och så kanske vi kan avsluta kanske lite grann inför Herren med någon sång om för bön också. Mm. Men nu lämnar vi över till dig och så delar du ut frågorna och sen så kör vi åt.
Tre frågor då, som jag sa i början där, så jag har tagit väldigt